Du lyssnar på Schiffermorden del 2, Linné-dekretet av Ramona Ivener. Uppläst av mig, Fredrik Granberg.
Naturen är evig och genomträngande. Dess ordning är den största skönheten. Carl von Linné, Systema Naturae, 1735, volym 1. Detta har hänt. Under närmare tre år, 2016 till 2018, drabbas Sverige av en rad ohyggliga och olösta seriemord. På brottsplatserna efterlämnar mördaren ett okänt skiffer. Polisen Nemo Friman leder utredningen och den misslyckade jakten på den så kallade skiffermördaren och väljer därefter att avsluta sin karriär som kommissarie. Åtta år senare hämtas han av Säpo under en andakt i Kungsängens kyrka där han arbetar som präst och förs till en brottsplats i Djursholm. Den kände ögonläkaren Lars Hagel har mördats och samma skiffer som i morden från 2016 till 2018 återfinns på mordplatsen. Hagels hustru Celine erkänner sig senare skyldig till mordet och grips, varpå dottern Alice flyttar till morföräldrarna Linnea och Aron Barnekow på Burevägen. Nemo Friman tvingas åter in i skiffermördarens värld och tillsammans med Frank Boyer, professor i historisk kryptologi, tar de sig an mysteriet. När fler kryptiska mord sker i Djursholm minskar tron på Celine Hagel som gärningsman. Under samma period hittas en krypta under Wenngarns slott, där samma skiffer som skiffermördaren använt sig av påträffas. Det avkodade skiffret visar sig härstamma från de upplystas orden och beskriver dess hemligheter. Ordens främsta uppgift är att skydda de heliga tre och tre betydelsefulla reliker. Ett stenkast från Celine Hagels föräldrahem, Barnekowska villan på Burevägen i Djursholm, ligger Birgitta klostret. Modern i klostret pekar ut Johannes Rovall, en av väktarna i de upplystas orden, som skiffermördaren. Han grips och utredningen tar ordentlig fart. Mördaren har dödat två av de heliga tre. Men den sista, nunnan Desiree Leibrick, har gett sig av till skånska Dalby. Prolog. Decembernatten är lika svart som kall där modern ligger naken på det frostiga källargolvet. Hennes armar och ben är utsträckta och bundna vid fyra plintar som gjutits fast i betongen. Det brinner ljus i en hög kandelaber som står 4-5 meter bort på golvet och skickar fladdrande skuggor längs de mörkgrå väggarna. Med skräckslagen blick stirrar hon på den långa mannen som närmar sig. Vill fortfarande inte tro att det här händer.
Vad håller du på med?
Skriker hon och försöker rycka loss repen runt handlederna. Hon kvider medan han sakta närmar sig. Fortsätter att ropa.
Vad vill du?
Inget svar.
Vad vill du?
Svetten bryter fram ur pannan och hon mår intensivt illa. Han har hemsökt henne så länge. Det kan inte sluta så här. Allt förändrades den dag hon först träffade honom. Det var den 17 maj 2002. En ovanligt kall majdag för mer än 20 år sedan. De hade haft ett hemligt ordensmöte hos stormästaren. Magdalena hade blivit erbjuden en cigarett efter mat och vin och gått ut på den stora balkongen utanför Barnekowska villan. Han närmade sig nästan direkt med ännu ett vinglas. Skrattade och småpratade lite i ett par minuter och erbjöd en liten tur bland vårrabatterna i den stora trädgården. Det gick så fort och krävde inget som helst samtycke mot den frostiga gräsmattan. Det hela var över på några minuter och först när hon återvände till sin kropp förstod hon vad som hade hänt. Promenaden med stormästarens make kostade henne positionen i orden, men gav henne omedelbart en ny som moder för Birgitta klostret i Djursholm. Hon ifrågasatte aldrig hur de hade ordnat det hela, utan fann sig fort i den nya rollen, bara ett stenkast från Barnekowska villan. Tvivelsutan en välvald plats för att kunna hålla ett öga på henne. Nu ligger Magdalena i samma villas källare med andedräkten som ett grått moln över huvudet. Huden smärtar mot iskalla golvet och repen skaver mot hennes fot och handleder. Hon böjer upp huvudet.